In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Silverpodden hälsar välkomna den här fredagen i januari. Det rör på sig, inte kanske fysiskt.
Det rör inte på sig.
Men det är mycket rykten. Ja, det är ganska spännande namn vi ska ta upp idag.
Ja.
Vi ska prata lite mer Rabiot.
Ja.
Vi pratade rätt mycket Rabiot förra gången.
Ja.
Vi ska prata lite Coutinho och Neymar.
Ja.
Den är ju smask.
Den
är smaskig den. Sen hur den känns rent logiskt, det kan vi komma in på.
Hör inte hemma i den här podden.
Lite Icardi och lite Willian och Morata. Ja, men ni hör ju. Men vi börjar med Haksabanovic.
Ja.
Som ju ska nämnas i det här sammanhanget.
Exakt, han är hemma bland någon annan. Nej, men jag älskar ju att spy galla över svenskar som går utomlands alldeles för tidigt. Och nu när jag får vatten på min kvarn så drar jag mig inte för att utnyttja det, såklart.
Nej.
Vi har ju precis fått reda på att AIKs förhandlingar med West Ham om Haksabanovic har kraschat. Vissa har ju påstått att han skulle presenteras den här veckan till och med. Men det blir alltså, som det ser ut just nu, ingen övergång för Haksabanovic till AIK. Och jag vet också att en till allsvensk klubb också har försökt komma överens med West Ham om en låneaffär. Och problemet är ju att de betalade ju 30 miljoner kronor någonstans där omkring för Haksabanovic till Halmstad 2017. Och ska de släppa honom permanent, då vill de ha tillbaka de pengarna. Ska de släppa honom på lån, då vill de ha betalt för den lön Haksabanovic har, som också är ganska saftig efter att ha gått till liksom en Premier League-klubb. Det är inte så att de sitter med allsvenska löner.
Nej.
Det gör att det är helt omöjligt för AIK att få Haksabanovic, om inte han skulle liksom gå ner dramatiskt mycket i lön och avsäga sig en massa pengar. Och det vill han väl uppenbarligen inte göra. Han var utlånad till Malaga nyss. Han har precis blivit tillbaka kallad till West Ham för att han inte fick någon speltid i Malaga. Nu ska West Ham hitta en ny klubb som är liksom intresserad av att ge en 19-årig mittfältare chansen, som inte spelat A-lagsfotboll på ett par år och som dessutom är beredd att betala ganska bra för det. Och det är ganska ont om den typen av klubbar. Då måste du ju komma i de högsta ligorna, och de högsta ligorna är ju inte intresserade av Haksabanovic, för han har inte visat att han är hemma på den nivån. Så att, och de i lägre ligor har inte råd med den där summan. Så att, han sitter i ett väldigt knivigt läge, och det är ju så jävla dumt att göra det när man bara är 19 år. Men önskar att han hade lite mer långsiktighet i sitt klubbval från början och förstått att det här kanske inte är det bästa att göra.
Men du, som du har haft så extremt mycket åsikter om hans karriärval tidigare, då får du
generellt unga svenska karriärer. Mattias Svanberg har ju motbevisat mig lite, ska jag ju säga också. Så att det finns ju liksom exempel åt båda håll, men generellt det mesta är ju liksom fan A-lagsfotboll innan feta kontrakt för tidigt. Ni kommer få betalt sen.
Ja, men då får du ju liksom också put your money where your mouth is nu då, och komma med lite bra karriärs...
Han sitter ju fast nu, det är det. Han har ju ett femårskontrakt. Så att, vad ska han göra nu då? Ja, men han måste ju helt enkelt avsäga sig pengar i så fall om han ska komma någonstans. Så, ja, men mitt karriärsråd till honom är väl att göra en Kristoffer Olsson. Som, när han gick utomlands så gjorde han det trots allt som ungdomsspelare, som ungdomsproffs. Så det tycker jag är en annan sak. Om man inte spelar A-lagsfotboll i Sverige och så åker man utomlands och får sin fotbollsutbildning i en annan klubb, det är en helt annan sak. Det jag är emot är att man liksom, när man redan kommit in i ett A-lag men inte dominant i allsvenskan, går till en klubb där man inte ses som en A-lagsspelare, för det tycker jag är att ta ett steg tillbaks. Så gör en Kristoffer Olsson som liksom kom hem, började om, var dominant och kom ut igen. Och då måste Haksabanovic då var beredd att göra en ganska stor ekonomisk uppoffring om han ska göra det, men det tror jag på lång sikt hade kunnat betala sig.
Vad är det för nivå på Haksabanovic 2019? Det vet vi
inte. Ingen som vet. Det är det. Alltså, man vet ju hur bra han var när han var 17 år innan han slog igenom Halmstad. Det var ju fantastiskt lovande. Men vi vet ju inte vad som har hänt sedan dess, hur han har utvecklats. Vad har det här halvåret i Malaga gjort med honom när han inte fått spela heller? Alltså, det känns ju väldigt osäkert alltihop.
Väldigt osäkert alltihop.
Ja, är, det var slogan i podden, tror jag.
det är ändå det vi livnär oss på. Ja, väldigt osäkert alltihop.
Hoppet, det är det alla fotbollsintresserade lever på. Framförallt fotbollssupportrar som du, när du sitter där på O'Learys och kramar din lättöl. Då hoppas du fortfarande. Det har du gjort i många år nu.
Jag har aldrig suttit på O'Learys. Det konstigaste jag har hört.
Ja, okay,
jag tittar inte på fotboll tillsammans med andra människor.
Nej, du säger det.
Jag tittar själv. jag kan nog räkna på en hand gången jag har varit på O'Learys sen jag flyttade till Stockholm för 10 år sedan.
Ja, det hedrar ju skulle jag säga.
I syfte att se på ja. Fotboll då.
Du är annars där för den goda maten.
Jag har hamnat där på grund av maten ibland och såna här saker. Det ligger ju alltid en O'Learys vart man än vänder sig om. Så ja, finns det ju en O'Learys där. Så är man hungrig så kan man alltid bara kliva in på en O'Learys.
Fast det är ju inte så jävla kul.
Som ni märker så har vi alltså inte,
vi inte
fått
spons. Nej, absolut inte. Kommer inte få spons heller. Det är också ganska såklart.
Men visst, det funkar säkert bra. Jag är alldeles för så här, jag är alldeles för osocial när jag ser på fotboll, framförallt när jag ser på Liverpool. Ja. Det är förknippat med så mycket ångest och den typen av känslor att jag har lite svårt att faktiskt uppleva, alltså upplevelsen blir lite märklig när jag är tillsammans med andra människor och det är ett socialt sammanhang. Jag är en ganska social människa så jag vill gärna när jag är i ett sånt sammanhang så delta och man vill vara glad och man vill vara positiv och man vill så här, jag kan inte göra det när livet är positivt. Och sen så jag står, ja.
Jag har en kompis som håller på Lazio också, väldigt inbitet. Han när man var lite yngre så var han, men ska vi kolla Romderby tillsammans då? Nej, absolut inte. Han liksom låste in sig i sin lägenhet för att han, jag vet inte, om han var rädd att bli våldsam eller vad det var. Men nej, det var helt utslutet att kunna se en match tillsammans.
Det är på något sätt, det plockar ju fram sidor av mig som jag inte nödvändigtvis vill dela med mig av.
Ja.
Det är väl mest så va?
Det är inget som kommer ligga på din YouTube-kanal.
Det är inget som kommer ligga på min YouTube-kanal. Kan jag väl säga. Jag vet inte. Jag har till och med lite svårt så här för läktaren av den anledningen.
Vilken vad fan är det för fotbollssupporter som är? Jag kan inte gå på arenan för jag tycker inte om att vara bland folk.
Nej, men alltså, 99,
du är den perfekta svenska Premier League-supporter på så sätt.
99% av mitt fotbollsliv har jag ju spenderat själv. Ja. Med matcherna. Och det har gjort att man har utvecklat någon slags
Det känns som en väldigt mörk film det här som är, du har ett manus som du sitter på riktigt.
Nej, det är ju inte så mycket mörker över det.
Har du fotbollen en film om ensamhet?
Ja, men jag har ju fotbollen som min kompanjon där. Ja. Alltså, så är det ju. Det är liksom inte en, jag tittar gärna på fotboll tillsammans med andra när det inte är Liverpool.
Ja.
Då kan jag absolut gå på O'Learys eller vad som helst. Det tycker jag är trevligt. Då kan jag ju vara social. Men ja, det är svårt. Rabiot till Bayern.
Ja. Men jag älskar ju Adrien Rabiot, det rör ju på sig. Vi satt ju här i måndags och gottade oss i ryktet att han skulle till Barcelona. Sen dess har ju hänt en del. Framförallt har det väl hänt att Barcelona ska vara överens med Ajax om Frenkie de Jong, den här väldigt, väldigt lovande mittfältaren som har en stor framtid för sig. Väl alla ändå överens om ska väl kosta någonstans omkring 700 miljoner kronor.
Otrolig spelare redan faktiskt.
Ja, så är det ju. Och han känns ju mer spännande vad Adrien Rabiot gör. Trots att han då är betydligt dyrare än vad Rabiot skulle varit för Barcelona. Men när han nu påstås vara klar så påstås det då att Barcelona inte är så sugna på Rabiot längre. Och då har Bayern München klivit in där. Och man gillar ju Bayern av den anledningen att när det kommer uppgifter om Bayern München i tysk press så stämmer det ofta. Och deras sportsliga ledning drar sig inte heller för att kommentera och bemöta, ofta bekräfta. Och deras sportchef har ju, han har inte bekräftat att de är ute efter Rabiot, men han har ändå talat om Rabiot på ett sådant sätt att det är underförstått. Man kan liksom räkna ut att det finns ett intresse där. Och du påstår att de vill ha Rabiot redan nu i januari. PSG ska motsäga sig en försäljning redan nu. Och får de inte honom i januari så hoppas de övertyga honom om en free transfer åt sommaren när hans kontrakt löper ut. Så att Rabiot jobbar vidare med sina storklubbar.
Ja, verkligen. Vi kan väl bara nämna det då kring Frenkie de Jong. Att han själv har ju uttalat sig nu om sin framtid. Han ska ju ingenstans i januari.
Nej, inte i januari. Januari är tydlig.
Januari var det highlightade ordet. Exakt. Det fetstilade ordet.
Exakt.
I det uttalandet.
Och Barcelona-dealen ska ju handla om till sommaren också. Så att det har ju aldrig varit tal om att han skulle någonstans i januari egentligen.
Nej. Och det känns ju bra. Att vi får se honom i det här Ajax resten av den här säsongen. För att de är ju spektakulära.
Ja, så är det. Det är ju en otroligt spännande klubb. Ända sedan Europa League-finalen vi såg på plats här i Stockholm så har man ju haft ögonen på dem, minst sagt.
Man ser ju framför sig hur hela det här laget kommer liksom vara utspridda över Europa inom så 2 säsonger.
Men man ser ju redan de här Ajax-talangerna. Jag skrev om Apinori, den här unge mittfältaren som mycket tragiskt fick en hjärtattack under en träningsmatch med Ajax förra sommaren, var det väl förra. Och sen dess fortfarande ligger förlamad på ett sjukhus i Amsterdam. Men då är det ju Ajax-spelare över hela Europa som hyllar honom genom att ha hans nummer då, 34. Mm. Och då ser man ju just vart Ajax-talangerna liksom, att de verkligen har spritt ut. Så det är Manchester United, det är Manchester City, det är Roma, det är Fiorentina, det är Napoli. Och då har ju inte de här liksom största guldkornen från just den här generationen, det här laget, väntar man ju fortfarande på att de ska liksom ta nästa steg därifrån. Mm. Så att de kommer spridas med vinden, så är det ju. Som alla Ajax-talanger gjort sedan Bosman-domen 95.
Ja, precis. Det är både De Jong och så förstås De Ligt. Ja. De två stora namnen.
Han som ju fick Toto Sports pris där för världens bästa spelare. Under 20 år är det väl de ja, drar gränsen vid.
Just det.
Mittbacken.
Det är helt sjukt att vara så bra som mittback. Man är inte ens fyllt 20. Ja. Det är extremt såklart.
Men det är kul med Bayern också, för att nu ser vi ju verkligen vad de har ju börjat sin generationsväxling nu. Vi har ju väntat på den så länge. Mm. Och de kommer göra väldigt, väldigt mycket nu. Rabiot är väl inte deras största köp direkt. De har ju redan gjort klart med Pavard, den här som alla nog minns från VM, franske sensationsförsvararen.
Kan du se mitt körschema här? Det står precis.
Nej, men jag tänkte, du slipper höra ordet segway, så att jag kör på bara liksom, så hjälper dig med dem istället.
Ja, all right.
Man hjälper äldre människor över gatan, jag tänkte att jag tar in det i podden nu. Mm. Nej, men det blir intressant, och sen så, som vi var inne på måndag, ska de ju så småningom ersätta både Ribéry och Robben till sommaren också. Det kommer ju öppnas ganska stort löneutrymme när de två försvinner, trots att de verkligen kanske har gått ner lite lön på sina senaste avtal, så sitter de ju på otroligt stora summor fortfarande. Så att det ska bli kul att se vad de gör. De kommer ju verkligen få pussla ihop ett nytt lag, och de har ju börjat med att göra som Bayern alltid gör och hitta de här bra affärerna, helst i Bundesliga, och så ska det bli väldigt kul att se om de kan krydda, för de behöver ju någon världsstjärna också, så är det ju.
Kan den världsstjärnan vara Felipe Coutinho?
Nej, det vet du fan om det är den ekonomiska deal de gör.
Nej, ryktena som har börjat florera är ju att Barcelona vill köpa tillbaks Neymar från PSG. Det är ju oerhört konstigt om det skulle bli så. Det vore ju fullständigt vansinne att de skulle då finansiera det genom att sälja Coutinho, som man då köpte för Neymar-pengarna för ett år sedan. Det hetaste laget just nu som det ryktas om, det är Manchester United. Det finns så mycket i den här soppan som är fullständigt ologiskt, men samtidigt, vem vet?
Ja, när det kommer häromdagen så känner man ju att så här, men nu Neymar, ja, han vill att det ska snackas om honom, och det är ju tacksamt när man kastar upp. Men Barcelona-pressen börjar ju liksom verkligen köra igång maskineriet nu, och när de kör igång maskineriet...
Men trovärdiga också.
Ja, det är de inte, men de har ju däremot ofta en agenda. Jag har ju sett när maskineriet går igång, Fabregas, Coutinho, då är det ju för att de liksom skapar kaos och får loss de här spelarna och hjälpa klubben och landa dem. Och senast idag så skrivs det då att Neymar med hjälp av sin pappas telefon då ska ha ringt Barcelonas president och bett om ursäkt för sättet han lämnade på, och också beklagat sig över hur Thomas Tuchel styr PSG och sådär. Så att det börjar ju ändå hända någonting som gör att man tror att Barcelona kan ha fått signalen från Neymar att han skulle kunna tänka sig att komma tillbaks. Och för Barcelona vore det välkommet att ta tillbaks Neymar, såklart. Det är ju fortfarande den marknadsmässigt kanske största spelaren i världen. Och Messi blir inte yngre. De behöver ju den här arvtagaren. Coutinho, här känns det ju som det börjar slira liksom. Jag såg Barcelonas tränare uttalade sig, om det var igår kväll, just på frågan om Coutinhos framtid. Så här, ni frågade precis de här frågorna om Dembélé. När han inte spelade, då spelade Coutinho istället. Nu spelar Dembélé istället för Coutinho. Då ställer ni exakt samma frågor om Coutinho. Så det känns ju lite konstigt. Samtidigt så har vi ju sett att de är inte rädda för att liksom göra som med Cesc Fabregas. De tar in en dyr prestigevärvning efter ett tag. Det fungerar inte. De är inte rädda att släppa honom då för att finansiera andra saker.
Men Fabregas var ändå kvar där lite längre än ett år.
Absolut, men då var Fabregas också lite mer än Barcelona-spelare än Coutinho. Så att jag menar, de är inte rädda för att liksom svälja stoltheten och klippa banden.
Det som jag känner, visst, Manchester United känns ju ologiskt med tanke på Coutinhos alla år i Liverpool. Dels för att han flyttade väldigt mycket för att hans familj inte riktigt trivdes liksom i nordvästra England. De ville bo i Spanien, ett spansktalande land, ett varmare land och så vidare. Det var mycket sådana sociala saker runt omkring som spelade in i hans beslut då. Att han skulle då flytta tillbaka och flytta till ärkerivalen Manchester United. Visst, han skulle få en väldigt hög lön. Jag tror att det är ju ett lag som har nämnts bara för att Barcelona vill ju inte göra, alltså Coutinhos aktier har inte direkt stigit, alltså hans prislapp var ju oerhört dyr för ett år sedan. Han såldes ju för ett överpris då, kan man verkligen säga. Och han startat 9 matcher eller någonting den här säsongen. Eller 9 ligamatcher i alla fall tror jag han har startat bara den här säsongen. De får ju inte några 1,6 miljarder för honom om de säljer honom nu. Utan det skulle ju bli en ganska rejäl ekonomisk förlust för Barcelona.
Det beror på. Skulle Manchester United göra Coutinho till sin liksom stora nysatsning, sitt stora affischnamn nu, för att visa att nu tar vi språng igen, den spelare de liksom klär det nya Manchester United med, då är jag inte säker på att den summan skulle sjunka. Alltså det beror ju helt på hur marknaden rör sig. Vi har sett tidigare att man tänker, ja, men hans marknadsvärde har gått ner, ja, mot liksom i jämförelse med hur det var tidigare kanske, men på den nya marknaden kanske det ändå är högre än vad det var förut, bara för att allt går upp hela tiden. Så för rätt klubb är jag inte helt säker på att de skulle liksom, det blir förmodligen mer prestationsbaserade avtal, att det ligger större klausuler och sådär, men jag tror ändå att de skulle kunna få en rejäl peng från honom.
Sen har ju Manchester United råd.
Så är det liksom, bestämmer de sig så är det där en affär de löser.
Men det här som var så, som alla var rätt överens om, att Neymar skulle göra ett par säsonger i PSG, sen skulle han landa i Real Madrid, för han har liksom alltid varit Real Madrid bound på något sätt i sin karriär, även om han hamnade i Barca. Är det helt avskrivet nu, eller? Ser vi fortfarande en möjlighet att det skulle kunna hända?
Ja, men gillar ju den teorin att han lämnar Barca just för att kunna komma till Real. Nu, om man ska tro de spanska skriverierna, vilket man nog kan göra med tanke på hur Real agerar hela tiden, så tror jag inte att Real är ute efter en Galactico. Det påstås till och med i spansk press att Bale kanske blir den sista Galacticon. Att de bara då ska titta på yngre talanger som de hoppas få utveckla och explodera deras klubb.
Bra titel på den självbiografin.
Den sista galaktiken, absolut, den är fin. Den här liksom att de har blivit så inspirerade av varannaffären som var så otroligt lyckad. De köpte honom för 100 miljoner kronor från franska ligan. Han hade gjort en säsong där då på A-lagsnivå, tror jag. Han kan ha gjort mer. Men väldigt, väldigt ung. Började liksom som en understudy. Folk började ifrågasätta varför spelar han inte. Varför det var Ramos och Peppa. Han kom liksom inte in. Med tiden har han skolats in och han har inte varit så bra den här hösten och varit inne på. Men vi såg ju VM i somras vilken spelare det har blivit. Och de hoppas ju göra samma. De har köpt Rodrigo och Vinicius Junior för de här jättedyra pengarna. Alla rykten nu om Real är ju om liksom den här typen av unga talanger. Och det finns ju stort sett inga Galactico-rykten och det ser ju inte ut som det är det som ska in. Sen blir det intressant eftersom det hetaste ryktet i tränarstolen där just nu är återigen José Mourinho. Det påstås ju att Florentino Pérez vill ha tillbaka Mourinho och inte ha några problem liksom med sättet de skildes på förra gången, att han fortfarande ska ha bra kontakt. Att det liksom är. Och det kan man ju se en logik i att de behöver ett tungt tränarnamn nu. Någon att luta sig mot, någon som känns trygg, som kan gå in och hantera Real Madrid direkt.
Det som inte känns fel bra, strategi innan.
Exakt, det som, ja, och det som inte känns bra är ju om José Mourinho, som ju gjorde ett praktfiasko i Manchester United just med att förädla unga talanger, ska gå in i Real Madrid och liksom ta de här anfallskrafterna som Vinicius Junior och Rodrigo, de här det är kanske inte de mest taktiskt skolade spelarna i ett defensivt system direkt. Ska José Mourinho låsa in dem i sin gamla träiga defensiva taktik, det känns ju direkt oroande.
Alltså klär dem i en så här ringbrynja och rustning nu, för nu ska de börja försvara. Och sen så går det inte att röra sig.
Nej. Nu måste vi bryta här, för nu måste jag gå och skriva en sak.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, där fick vi klippa lite grann. Du var tvungen att springa iväg.
Du fick jobba lite, stackare.
Vad hände?
Ja, vi fick bekräftat nu att, eller ja, det är ju inte officiellt bekräftat, men Pavel Cibicki ska vara klar för Elfsborg nu. Lånas in från Leeds. Lån med köpoption.
Lån med köpoption.
Ja.
Han ingår alltså inte i deras Premier League-planer.
Nej, inte riktigt, va?
Nej, han har ju kanske inte fått det genomslaget som till exempel en Pontus Jansson har fått i Leeds.
Och då, om vi ska knyta ihop med Haksabanovic, kan man känna att Chibiki, där kan jag ändå förståelse för Leeds transfer. Han är ju 25 år nu. Chibiki var ju ändå etablerad i Allsvenskan, gjorde ju en jättebra säsong när han framförallt var utlånad från MFF kanske. Så han kände som han liksom, han tog chansen i en större liga som inte var Premier League heller, utan Championship. Så att, där har jag faktiskt ingen kritik mot Pavel.
Jag bara, men, ja. Alltså, den enda kritiken jag skulle ha mot honom, det är kanske för att det känns inte som att han är byggd just för Championship.
Nej,
det känns som att man ska ha Pontus Jansson-typen verkligen, ja. som nickar tegelstenar. Det är ju inte Chibiki.
Nej,
han
är
ju ganska, han är ju ganska tunn.
Tunn, gänglig, teknisk, absolut, ja. Så är det. Men ja... Men det är fascinerande också med de här spelarna som, de är allsvenskan för en allsvensk lön, sen skriver de på för en utländsk klubb, de spelar i stort sett aldrig för den utländsk klubben. Chibiki har gjort lite, några matcher då, men det finns gott om exempel på de som inte har gjort några matcher alls. Och sen återvänder de till allsvenskan då, ofta på lån, och då får de fortfarande en stor del av sin lön kvar från det här utlandsäventyret. Så att liksom de slutar aldrig vara allsvenska spelare, men de lyfter sin lön och bara fasen. Eller så går de ut, lyckas, är så dåliga som får sina kontrakt brutna, kan åka hem och få en rejäl jävla sign-on. Så att ekonomiskt så börjar det bli lite, det är ju lite parodiskt det här, men ja, det är ju så det funkar.
Nej, jag menar bara att det hade kanske kunnat finnas en annan liga som hade passat Chibiki bättre.
Jag förstår vad du menar.
Han hade nog passat bättre i Premier League än i Championship, om man säger så.
Ja, jag har sett i hans spelstil.
Sett i hans spelstil liksom,
inte tänker kvalitet.
Och typen, ja. Så att säga. Det är inte svingott om dem i Championship.
Nej, det är det ju inte.
Då får vi gå tillbaks till körschemat igen då. Där står det Willian till Barca för 50 miljoner pund. Och i de här 50 miljoner punden så vill då Barca räkna in Malcolm för att få ner den rent monetära delen utav det här. De ska sätta en prisklapp på Malcolm och så ska de då bygga ett paket värt 50 miljoner. Det verkar väl som Chelsea i sådana fall. Nu har de väl tackat nej till det här initialt, men om det ska bli någonting så är det väl mest bara pengar som de är ute efter.
Det är fascinerande det här om man jämför då Barcelona och Real Madrids transferstrategi. Real Madrid vill bara värva ungt. Barcelona bjuder 50 miljoner pund då för 30-åriga Willian, som man inte direkt tror ska lyfta sitt spel ytterligare en nivå kanske.
Nej.
Men ett kul rykte ändå, för det började ju blossa upp igår kväll. Jag tror att det var Sky Sports bland de första, och då var det med Malcolm och det var inga speciella summor. Sen har Telegraph preciserat det med summor, så att någon har ju lagt ut det här på liksom det här, ja, men det här lilla draget för att de ska nappa. Och man undrar om det är Willian som vill röra på sig eller om det faktiskt finns ett konkret intresse för Barcelona. Det känns ju spontant konstigt, framförallt när Barcelona då sitter med Coutinho på bänken och Valverde inne på att liksom han kan inte få in både Coutinho och Dembélé i laget just nu. Och så det finns ju liksom fler positioner i det anfallet och sådär, men om man inte har plats för både Coutinho och Dembélé, så jävla preciserade för en position kan de inte vara. De måste kunna spela på båda kanterna och så vidare.
De jagade honom i somras intensivt.
Ja, och det fanns ett intresse, absolut, men är desperationen så stor att få in Willian att man ska betala så mycket för en 30-åring? Jag tycker att det känns ju väldigt märkligt. Det är väl den allmänna reaktionen på det här ryktet också, att folk undrar vad fan det är som pågår.
Ja, det får vi kanske veta. Vad det lider. Jag tror att med tanke på att på Williams ålder, att man redan har signat en Pulisic som kommer till sommaren, att det, Chelsea mycket väl kan tänka sig. Chelsea jobbar ju lite mer så nu också. Det är ju inte så att Roman Abramovich pumpar in svin mycket pengar i det laget längre. Han ser sig ju om efter potentiella köpare utav Chelsea. Får väl inte ens komma. Är inte han typ portad från EU?
Ja, han får väl inte, han har väl inget arbetstillstånd i England. Nej, eller hur är det nu?
Det är väl en del av de här sanktionerna som mot Ryssland, där han är en av de Putin-nära näringslivsidgarna som
gud vad oligarker har aldrig omnätts på ett mer politiskt korrekt sätt.
Putin-nära näringsidgare som har varit en del i de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland efter invasionen utav Ukraina.
Ja.
Och eventuella påverkan. Och sen så vart det väl ännu hårdare i Storbritannien efter de här agenterna som förgiftade någon i Salisbury. Ja, och sen exakt. När de intervjuade så frågade, vad fan gjorde ni i Salisbury egentligen? Vi var där, det är ett sånt stort turistmål. Ja, det är så vackert.
Två ryska, bevisligen agenter för liksom säkerhetstjänsten, och åker dit på semester, bara en tågresa från London, så det åker hem ganska snabbt igen. Men det är så sjukt det här att de, nu är vi väldigt långt bort från Silicisen här, men någonstans måste man ju ändå kunna roas. Det är hemskt alltihop som sker, men arrogansen i det hela är ju helt, helt sensationell liksom. Vi var där på semester, och samma när de går in på Krim så här, är det inte vi som gått in så här. Nej, vilka var det? Så här, det är separatister, det är inte vi i Ryssland som gått in, det är inte vi så här. Nej, men det är era vapen, nej inte vi. Nej, men luftvärnssystemet, nej så här. Okej, men vi struntar det då. Nu är Krim här. Nu, vem ska kontrollera Krim då? Nej, men nu kontrollerar vi Krim så här. Men det var inte ni, nej, det var inte vi som gick in, men vi kontrollerar Krim nu från ryska. Men aha, och så ja. Alla bara så här, ja, ni ljuger, och så bara, ja, men det skiter väl vi i.
Ja, precis. Men det var, jag hörde en annan take på just det där, de två männen i Salisbury och deras förklaring där, ja, Salisbury Cathedral som är liksom, ja, den är ju världskänd och så vidare. De verkligen, folk i England bara kliar sig i huvudet, inte en jävel som åker till Salisbury på semester. Men så var de, så sa det, fan, tänk om det här är bara två stycken liksom förvirrade, tänk om det är bara jävlar vad de fick sin semester sabbad i sådana fall.
Så är det, men det är det ju inte.
Så är det ju inte. Skitsamma, men det finns väl ganska goda argument för att Abramovich nu skulle ska se sig om, och det har gått rätt mycket rykten om att han ser sig om efter potentiella köpare utav Chelsea.
Ja, det är väl ingen sån hemlighet. Han gjorde det väl framförallt som ett PR-äventyr Chelsea, men sen ska man också veta nu när de ställt om. Det gäller ju de flesta klubbar i England nu med det här nya TV-avtalet, att efter att man ställt om så är de ju väldigt lönsamma, många klubbar. Det kommer en ekonomisk uträkning av någon väldigt intresserad britt på Twitter som hade gjort det, som visar liksom hur omsättningen nu ser ut och liksom hur belånade, att Manchester United är ju liksom de som drar in mest, men det visar nu också hur Glazer, ja, men hur belånade klubbarna är, hur mycket pengar ägarna nu plötsligt gör. Alltså det är helt sinnessjukt vad de tjänar pengar på de här fotbollsklubbarna, som ett tag bara såg ut som liksom ren sådär lyxsemesternöj eller liksom.
För i början, alltså när Abramovich tog över Chelsea, det var ju en period då inga klubbar gick med vinst.
Ja, då känns det som ett sådär svindyra hobbyprojekt för svinrika människor som bara ville visa upp sig liksom.
Ja, och ett sätt att kanske transportera lite pengar igenom ut och legitimera vissa delar av verksamhet som var svåra att göra på andra sätt, eftersom fotbollen är lite mindre reglerad än andra liksom stor ekonomiska.
PK-syk säger just nu att det tvättades pengar.
Ja, det finns väl såna misstankar i alla fall.
Sidkarna i Putins närhet.
Finns väl såna misstankar i alla fall.
Kan man säga.
Bland några av de här lagägarna då. Det var ju rätt många. Till minst var det väl en del typ Taksin, va, från
ja, det fanns många
från
många konstiga
Thailand där, var väl ganska uppenbart, så att med hans projekt i Manchester City.
Det här står för dig när hans advokater ringer sen, om vi säger så, men vi kan väl säga det i alla fall om transfermarknaden som vi pratar om just nu, att där kan man väl misstänka att det pågår en hel del fortfarande, för att det är ju inte mycket som visas upp, och det händer en hel del under bordet. Det kan jag sätta min stolthet på. Den är inte stor, men den kastar jag ändå in här.
Alltså, jag har haft fel för, det vet ni ju. Men visst var det så att Taksin var alltså i... levde i landsflykt från Thailand efter att han hade på något sätt försvingrat en massa pengar ur statsbudgeten. Han var ju president i Thailand. Samtidigt så ägde han då Manchester City och satt på läktaren där, som han var i liksom exil från Thailand efter att ha försvingrat en massa pengar. Man undrar, vart tog de här pengarna vägen? Och där nere sprang Robinho på planen och gjorde väldigt lite för att förtjäna den lönen han hade då.
Det är väl som det här ryktet om
och vem var där och tränade? Vem älskar den här situationen,
ja,
mer än någon annan?
Det är ju Svennis, ja. Han visste pengar att hämta.
Svennis har inga problem med just den där situationen.
Nej, ställ inga frågor. Det var väl som det här härliga ryktet om att Monaco-ägaren bara köpte Monaco också för att liksom gömma sina pengar från sin fru inför den här berömda skilsmässan också. Den uppskattar man också.
Gick så där,
men också en klubb som ställt om och väl gör lite pengar, även om de nu på väg ut för.
Vi stannar i Chelsea då. Alvaro Morata har inte haft någon vidare säsong, är på väg bort. Det pratas om Sevilla, det pratades om Atletico Madrid här senast. Vad tror du händer med den gode Morata? Hem till Spanien i alla fall.
Ja, så känns det. Jag tycker det är fascinerande att Chelsea, om man ser till de trupper, Manchester United och Manchester City och de klubbarna har, Chelsea känns ju ändå som de har en väldigt sårbar trupp. Alltså när man inte har Alltså, de får inte igång anfallslösningen. Det känner vi igen sedan några år tillbaks, även om det gått väldigt, väldigt bra tidigare. Men att de inte har fler, alltså det känns som Manchester City, ja, Gabriel Jesus fungerar inte riktigt. Ja, men vi kastar väl in Aguero då ett par matcher. Och Manchester United har ju ett antal lösningar i sin anfallslinje. Det känns inte som Chelsea riktigt har skaffat sig någon bredd där. Sen, ja, det var Llorente som skulle in och var någon slags. Så. Ja, eller Llorente, vad säger jag? Ja, men det känns inte som bredden finns där i alla fall. Och det tycker jag är förvånansvärt att man nu då ska flytta på Morata. De borde köpa en till anfallare också. Någon som kan konkurrera med Morata och kanske. Det tror jag skulle vara allra bäst för dem. Men nu kommer det inte bli så, utan nu kommer ju Morata försvinna. Och jag skulle tippa på Sevilla nästan, som det ser ut just nu. Och då är frågan vem som ska in. Batshuayi sitter ju du och hoppas ska komma in med hela sin leksakssamling igen.
Nej, det tror jag inte på. Alltså, Batshuayi är ju på väg tillbaka bara för att Valencia har
hatar honom.
Har avbrutit.
Hatar honom.
Lånet.
Men det här är också intressant med Chelsea. Det visar också hur svårt i januarimarknaden. För om de nu ska ha en ny anfallare, ja, vad är det du pratas om? Det är ju en annan människa som vars klubb absolut inte vill ha någon kvar, som är Gonzalo Higuaín då, som är det hetaste ryktet. Och där Milan häromdagen sa att så här, ja, men just nu är han kvar här, så det vore ju bra om han går ner på planen och gör någonting åtminstone. Så att, ja, det är krislösningar så det sjunger om det.
Ja, där kan vi också dra då, vi blandar in i den här soppan Kalinic som ju tidigare floppat stenhårt i Milan. Så nu då har floppat i Atletico Madrid också. Man undrar liksom vad...
Det här får du hålla din sågningstal här. Fan vad du var rasande på honom tidigare här.
Ja, men jag ska inte vara så. Men undrar vad fan.
Vågen.
Han måste ha svinbra agent. Det är väl det man kommer fram till. Ja. Alltså han landar de här jävla avtalen. Men vad har han levererat egentligen? Nej, Kalinic bort. Och så får vi se då vem de ska ha in i anfallet Atletico Madrid. De har ju ett par alternativ i truppen såklart. De är väl inte så desperata. Men... och samtidigt Chelsea ska Higuaín också prata som Callum Wilson till Chelsea. Det snackas om ett bud på 50 miljoner även där. Bournemouth ska inte vara speciellt sugna på att sälja honom just nu. Samtidigt, Bournemouth känns som ett lag med oerhört formsvaga just nu. De skulle kanske behöva, de har ju inte speciellt mycket pengar själva. Det är ju en väldigt, väldigt liten förening. Ett tillskott på 50 miljoner skulle kunna göra rätt mycket, dels för att rädda den här säsongen, att de hänger kvar i Premier League. De har liksom manager och de har en del unga på plats att utveckla. Vi har sett Brooks till exempel ta ett jättekliv den här säsongen. Samtidigt då sälja sin bästa spelare i en situation där man krigar om ett nytt kontrakt. Det kan ju också vara det absolut sämsta man kan göra. Så att...
Det är väl det här storklubben har problemet nu, att om Chelsea ska få in en ny anfallslösning, för några år sedan kunde man kanske liksom råna en mindre klubb på den typen av spelare. Nu vill man ju, om någon ska komma i januari, får det gärna vara någon som har varit framgångsrik i Premier League, så att man vet att liksom det går att kasta in killen direkt. Men det går ju inte att pengamobba de här mindre klubbarna längre, för de går inte med på det mitt i säsongen. Nej. De har ingen intresse av det. Och ska jag säga, Llorente, det tänkte jag ju såklart blanda ihop det med Tottenham såklart, som också jag har en ganska skral anfallsuppsättning, men skillnaden mot Chelsea är att det är deras huvudanfallare. Han presterar ju lite.
Aha, jag gör det. Ja. De har ju det här problemet i att var hittar du en tillräckligt bra anfallare för att sitta på bänken bakom Kane?
Ja, vem kan gå med på det?
Vem kan gå med på det? Där har du ju nämnt alla möjliga alternativ, men det funkar. Alltså
han är ju aldrig skadad där, människan ju.
Nej, dels så spelar han ju nästan
hela tiden. Ja.
Och sen så... Även om du är en bra försvarare, ska du sitta på bänken all den tiden och så ska du kliva in, då måste du leverera. För att då har Kane lämnat ett sånt enormt jävla hål för att han då har dragit en baksida lår och är borta i 3 veckor eller vad det nu kommer. Då måste du vara svinbra. Och den kravbilden kan man inte ha på någon, att de ska sitta liksom och vara 100% på bänken en hel säsong liksom. Det går ju inte.
Nej, och där har ju Chelsea då, om någon, alltså, det är därför jag tycker, om de kan behålla Morata och kanske ha Higuaín också, då har du ändå två olika typer av alternativ. Om du vill ha in ett huvudspel så kan du spela med Morata. Vill du liksom ha den här lite mer striker-funktionen så kan du ha Higuaín. Och så om en inte fungerar kan du byta in den andra och de kommer trigga varandra. Därför tycker jag att man borde ha två anfallare om man inte har en Harry Kane. Då kan man gott klara sig på en.
Ja, han löser ju den uppgiften.
Ja. Och som du säger, det går inte att ha en så bra ersättare på bänken. Så att det är liksom...
Nej, och alternativet blir då, som de har gjort vid många tillfällen, att då har de liksom roddat om hela anfallet, ja. Och det är liksom Hjominsson som har gått in och gjort det förstås jättebra som striker. Nu har ju faktiskt Hjominsson kanske spelat som striker i vissa lägen, och Harry Kane mer till, liksom nästan som playmaker bakom, och lite mer till tillbakadragen roll. Det kanske för att som ett sätt att inte de ska bli så sårbara i händelse av att Kane skulle försvinna eller behöva vilas eller sådär.
Ja, där finns det ju en fördel då.
Skadad, gå upp i rök.
Men där finns ju fördel, alltså, problemet för Tottenham är ju också, nu är vi ganska långt från silly season här, men att de tvingas ju inom citationstecken att bygga så mycket av sitt spel kring Kane, eftersom han är den spelare som de ska använda hela tiden, eftersom han är så otroligt bra. Där har vi ändå liksom, om vi pratar Manchester United, Manchester City, det finns ju en större bredd i de offensiva pjäserna där som gör att du är ju mer flexibel. Och det är väl det Tottenham försöker vara då när de ändrar uppställningen, så får du ha sån. Och har gjort det med bravur också.
Tillbaks till
ditt körschema.
Till mitt körschema. Från Tottenham till Arsenal då.
Ja.
Så kan man göra. Unai Emery uttalade sig här i veckan och sa att ska vi värva någon så är det lån som gäller. Det verkar vara lite skralt i kassan hos Arsenal.
Ja, det var någon Arsenal-supporter som beskrev livet som Arsenal-fan med att först så kommer ryktet om Denis Suarez då från Barcelona, och så står det då, nej, Barcelona vill ha 20 miljoner pund och Arsenal har inte möjlighet att betala det just nu, så de vill bara låna honom. Och så några dagar efter kommer nästa stora Arsenal-rykte då, det är att Carrasco är aktuell för Arsenal och prislappen kommer landa på 25 miljoner pund. Så, men vad fan ska jag tro på här?
Nej.
Och det man ska tro på är nog att Arsenal inte kommer spendera i januari, utan de verkar verkligen leta efter lånaffär. Jag tycker jag var förvånad med Denis Suarez, för det känns ju inte som den typ av spelare man fyller en lucka med ett halvår, utan det känns som om man hittat Denis Suarez och identifierat honom som en intressant spelare, så känns det som det är en kille man vill utveckla, hopp om att han ska lyfta en nivå till som man inte får när man inte får så mycket speltid.
Nej.
Och att han då skulle vara någon liksom tillfälligt plåster för att man ska kunna eventuellt då kanske sälja Aaron Ramsey redan nu istället för att förlora honom gratis till sommaren, även om det är så man tänkt. Det känns som fel kille på något sätt. Jag tyckte det var väldigt förvånande.
Ja. Ja, vi får se vad som händer. Det ryktas som en massa offensiva spelare eller så här mittfältspelare, men där Arsenal behöver liksom spelare i försvaret. Dels för att deras försvarare är för dåliga, och den enda försvararen egentligen som har varit okej den här säsongen, Rob Holding, han är ju borta resten av säsongen med skada, och det känns ju som att det kommer bli en jävligt tight strid om den där fjärde platsen. För topp tre tycker jag det känns i England som att den är ganska satt vid det här laget. Det är Liverpool, City och Tottenham som kommer ligga topp tre. Och sen så är det ju liksom Chelsea. Nu kommer ju Manchester United komma underifrån också med lite fart och utmana.
Du har väl redan räknat bort dem där?
Jag hade ju det. Ja. Alltså de ligger ju fortfarande ganska många poäng efter. Men det är rätt långt kvar av säsongen. Och ska Arsenal då kunna ta så pass många poäng som man egentligen tror förväntar sig, då kommer de behöva ett bättre försvar.
Men vad säger du om Arsenal framåt då? För nu har de ändå Aubameyang som ju är fantastisk, tycker jag. De har fått den pjäsen de har letat efter så länge. Är det dags att klippa Özil-bandet nu och använda de pengarna till något annat?
Ja, jag tycker det. Problemet är ju att även Aaron Ramsey kommer försvinna.
Ja.
Jag gillar ju Aaron Ramsey, jag har sagt det många gånger att jag tycker om den spelartypen. Visst, defensivt så lämnar han en del i övrigt att önska, men han har både målsinne, han har en förmåga att kombinera, han har fina passningsfötter, och sen såklart den här Lampard-löpningen in i andra våg in i straffområdet som han gör så bra, där han gjorde så mycket målen en höst när han väl ledde skytteligan rätt långt in på hösten då för Arsenal. De kommer behöva ersätta. De behöver ju ha kreativitet. Lucas Torreira har kommit in och erbjudit fysik, löpvilja, bollvinster och även en del framåt. Men han är ju inte det där spelgeniet liksom, som de ändå behöver centralt. Så att, ja, jag tycker ju kanske att man ska hitta ett annat alternativ till Özil. Det känns som att Özil inte fungerar med Emery. Han har en extremt hög lön. Och det går nog att hitta alternativ där. Sen precis vad det är. Hade de haft kvar Rams, jag hade skrivit ett nytt kontrakt med Rams. Jag satsat på honom i den här nummer 10-positionen där jag tycker han ska spela. Han ska inte vara så djup som han ofta var under Wenger. Vi har sett också i Arsenal den här säsongen att när Rams har fått en mer offensiv roll har han varit mycket bättre. Då tror jag det hade känts mer tryggt att släppa Özil. Kanske måste de värva en spelfördelare då. Eller ja, det är klart de måste om de ska släppa Özil och Ramsey samtidigt. Så att, och eftersom vi vet att Ramsey kommer lämna så blir det svårt att släppa Özil före man har en ersättare.
Ja, det är ändå trovärdiga uppgifter nu som säger att han är klar för Juventus och har accepterat ett avtal. Så att
ja.
Vi får utgå från det i alla fall.
Ja. Icardi.
Ja.
Fan, han är fin du.
Ja, han är fin igen. Ja. Också otroligt bra när Premier League och de engelska tidningarna ska liksom förhålla sig till eventuella nyförvärv. Han ryktades väl till Chelsea framförallt. Och så var det väl The Sun som skulle rita upp en potentiell drömelva för Chelsea nästa år och kasta ut Icardi på kanten. Det tycker jag ändå. Den var ändå fin.
Ja, då chansar man lite.
Då, men, ja. Vad fan, anfallare. Fan, sätta på kanten.
Ja, precis.
Man själv gjorde sin drömelva från VM när man var litet barn och man liksom så här satt in Ronaldo som mittback för att man var tvungen att ha plats med alla. Liksom.
Ja, det är lite grann som att man gör så här fantasy. Och,
ja.
Och en Marcelo hamnar på högerbacken bara för att det bara blir så, ja, för att han är back och man bara valt honom som
man vill
back,
ha alla liksom. Också.
Det bara ser ut så liksom.
Ja.
Men det är ju fel såklart, men Icardi ryktas överallt så här. Hans kära hustru Wanda,
ja,
tillika agent. Har meddelat att erbjudandet som ligger på bordet just nu från Inter inte duger och att man tittar på andra alternativ. Och nämnde förstås alla de största klubbarna i världen.
Yep.
Men att inte mycket väl kan vara liksom, om de kommer med ett bättre bud så kan de absolut tänka sig att stanna. Icardi själv har bara meddelat att han är nöjd med att ha sin fru som agent.
Yep. Ja, hon gör sitt jobb. Ja, men det är spännande med Inter, för de, antingen så sätter de ju en svinhög lön på honom, lockar honom kvar och bygger sin framtid kring honom, eller så klipper de bandet nu, för han sitter väl inte på något jättekontrakt nu om jag är rätt informerad, så att han ska ha en löneförhöjning kan man väl förstå att han kräver, det känns som skärligt efter vad han presterat. Så får vi se vad Inter, hur mycket pengar det finns i den klubben och så vidare också, vad de är beredda att göra i framtiden, men man vill ju ändå att han ska vara kvar där på något sätt. Han skapar lagom mycket kaos i Inter.
Alltså Inter är ju...
Jag trivs med honom där.
Han är ju väldigt interkompatibel på
det
sättet.
Han är ju det. Och man, ja, nej, det.
Ett Inter som ju går ganska bra nu också. Det är liksom... De kommer ju lösa den här Champions League-platsen. Det är liksom, det tror jag man kan vara rätt säker på. De ekonomiskt känns... alltså, om man jämför framförallt med Milan såklart. Men även andra klubbar i Italien så känns som Inter nu för första gången kanske känns sportsligt mer stabila.
Det känns som de har gått rätt håll i alla fall.
Ja.
Och man får väl se, de kanske kan använda de Champions League-pengarna då till att muta kvar Icardi i klubben.
Mm.
Jag tror det skulle vara, de kommer inte kunna värva en lika bra ersättare, så att det känns som bara de har råd så ska de göra det.
Nej, hade det varit väldigt liksom så här, strid på kniven här med massa andra lag om Champions League-platsen. Nu är det inte riktigt det. Inte minst för att en del av de andra konkurrenterna inte levererar, framförallt om Milan som man är van vid. Samtidigt så är det ju också så här i Serie A. Du är ju inte inblandad i någon titelstrid heller. Så länge Juventus är som de är. Man hoppas ju på Napoli varje år, men så de räcker bara inte riktigt till.
Nej, det ska någonstans vara så också. Det hör till.
Jag vill ju hemskt gärna se Napoli vinna.
Ja, jag förstår det. Ja, det hade varit kaos där, tror jag.
Ja, precis. Nej, men
vem hade varit först in på guldfesten?
Ja, jag tror kanske i Napoli. Vem som var först in?
Ja.
Diego Maradona.
Ja, absolut. Man hade fått rulla in honom på båren. Det skiter, han hade varit där ändå.
Ja. Tillbaka till körschemat då. Vad tror vi om Icardi? Han kommer skriva på nytt vinter, va?
Ja, jag tror det. Ja. Alltså det pratat om länge är ju Real, men nu har vi varit inne på Reals transferstrategi och det känns som Icardi är väl inte liksom den typen av alltså jag är ju lite svag för Benzema. Det är ju inte så att han presterar på topp just nu, men jag vet inte om Icardi är en så otroligt mycket bättre förbättring så att det är där Real Madrid lägger sina pengar. Jo, det är klart han är bättre, men om det är där Real Madrid lägger sina pengar, det tror jag inte att det är klart Icardi är ett uppköp från Benzema, du måste förstå mig rätt nu. Men om Real Madrid ska göra en riktigt stor Galactico-värvning för den typen av pengar till sommaren, så är jag inte säker på att det är där det kommer ske. För att om man ser till ryktena så är det nästan mest snack nu fortfarande om att Luka Modric fortfarande vill till Inter av alla klubbar. Mm. Och det är därigenom Icardi-ryktet också blåser upp hela tiden igen. Det påstås till och med att Inter vill ha Toni Kroos också. Ska Real Madrid nu möblera om, så dels har de inte ersatt Ronaldo ännu, tycker jag. Kanske Vinicius Junior ska komma in och bli den nya anfallsstjärnan. Och ska Icardi in där också då, eller är det mittfältet de nu måste titta på? Jag tror inte att Icardi blir deras sommarvärvning, men vi får se. Men det är klart att han är bättre än Benzema. Men Benzema tillsammans med den megatrupp de kan ha bakom, tror jag ändå är vad de kommer satsa på.
Ja.
Med Vinicius Junior på tillväxt. Han är väl den som ska ta den nya stjärnrollen.
Ja, det tror jag också.
Och sluta slänga skit om Benzema. Han är precis tillräckligt bra. Det är det han är. Han är inte jättebra. Han är inte dålig.
Dålig,
han är precis tillräckligt bra.
Lite för dålig.
Precis tillräckligt bra. Jag gillar Benzema. Du kommer inte få mig lika
med mig. Benzema.
Kan inte vara helt objektiv till hans, men fan, han är en speciell karaktär.
Ja, onekligen. Vet du vem Florian Grillitsch är?
Nej, det låter inte bekant.
Nej. Han är en österrikisk landslagsman som eventuellt ska ersätta Moussa Dembélé i Spurs.
Ja, okej.
Fick vi in ett sånt rykte också. Fint. Det bara dök upp här.
Ja.
Jag tog med det. Vi har fått en massa frågor. Ja, men ingen av oss vet vem det är.
Nej, precis. De har inte gett oss någon möjlighet att förbereda oss på det heller. Så tacka för det.
Nej, jag tyckte det bara slank med.
Ja.
Vi har fått en massa frågor i vanlig ordning. Jag bara kör dem. Emil Magnusson undrar: Harry Wilson, kommer han ta en plats i Liverpool i sommar? Säljas, lånas ut igen? Han gör ju succé nu då för Derby under Frank Lampard. Framförallt gör han ju väldigt spektakulära mål. Han har ändå gjort 10 mål tror jag den här säsongen från någon slags offensiv mittfältsposition. Jävla vänster har han. Smäller in de här frisparkarna och långskotten. Kommer han ta en plats? Alltså, man ska komma ihåg att han gör det svinbra i Derby. Han är walesare, men han är ju liksom fostrad i Liverpool och så vidare. Men det är ganska svårt att ta plats i Liverpool.
Kan man säga.
Det är liksom, han ska ju då ta en plats då på offensivt mittfält. Även han ska väl in i liksom en anfalls kvartett där, ungefär i en roll där Shaqiri finns just nu och som har gjort det rätt bra den här säsongen. Eventuellt att liksom konkurrera med någon i topp, alltså i front trean. Eventuellt kommer han tillbaka, så är han liksom en rotationsspelare som på sikt då, han är ju ung fortfarande.
Ni måste ju ändå förbereda er på att Salah går till Real eller Barcelona och sådär.
Ja,
eller hur?
Ja, men så är det ju. Absolut. Och det tror jag, det är väl där som jag tror att det är mycket rykten om Werner till exempel från Red Bull Leipzig.
RB Leipzig, Rasenballsport.
Och där tror jag väl det är ju såklart en färdig anfallsspelare på ett helt annat sätt. Ryktet handlar väldigt mycket om att eventuellt då täcka upp för en försäljning av Salah eller Mané.
Ja, om det nu stämmer, om det inte bara är att det är en kille som har ett kontrakt som snart löper ut, att de behöver sälja honom och att folk tänker, ja men Klopp, han är ju tysk. Som tidningar ofta gör. Precis. Internationellt.
Men så i alla fall. Men Harry Wilson, jag tror absolut att han kommer finnas med i Liverpools trupp under nästa säsong, det tror jag. Kommer han ta plats? Kanske.
Jag tror att du blir ledsen om han tar plats, för då innebär det att det har hänt någonting annat.
Inte nödvändigtvis. Jag förhåller mig till verkligheten så som den presenteras för mig.
Din ensamhet. När du sitter isolerad från din familj och till Liverpool och under de senaste säsongerna har kramat sönder din kudde. Men nu behöver du inte göra det längre. Det är en sorg för mig att det går så bra för Liverpool. Jag tycker att vi har tappat vår dynamik i podden också nu när du liksom kommer från något slags uppifrån perspektiv här. Det känns inte alls bra.
Samtidigt har Jönsson helt i och för sig, nu har jag mått lite bättre
ja.
kring Newcastle, men
Men det ska lidas. Det här, det är som all stor konst. Du måste må dåligt för att det ska bli en bra produkt.
Ja, men alltså, varje seger är ju, en, så tar vi oss ett steg närmare förlusten.
Ja.
Så
ja, det är ett fint sätt att se på det.
Så att och ju högre man klättrar desto längre är fallet.
Ja,
så
ja.
Vi bäddar ju för någonting här.
Jag ser fram emot det.
Som sagt, när Pochettino lämnar Spurs för Real Madrid och tar Christian Eriksen med sig i sommar, så då får vi ändå se en del reaktioner här på redaktionen.
Ja, då ska ni vara inne i poddrummet, så är det. Vi får bära in honom då, tror jag. Han kommer ju sprattla som en sexåring som inte vill gå och lägga sig, men in ska.
Rasmus Lindqvist skriver: vilka spelare skulle United behöva plocka in för att ta sista steget tillbaka till toppen av Europa igen? Ja, det blir några spelare om de ska tillbaka till toppen av Europa igen från sin sjätte plats i England.
Ja, men samtidigt, det beror ju på vad de gör och de spelare de har. Alltså, tittar vi offensivt så behöver de, jag ärligt talat, inte göra jättemycket. Om de får fortsatt utväxling på Rashford, får igång Martial ordentligt, och Lukaku vet vi vad han har potential till. Paul Pogba lite bakom där. Ja. Det känns ju ganska tryggt.
Ja, absolut.
David De Gea kan man ju också leva med och ha i mål några år till.
Verkligen.
Det går ju också. Victor Nilsson Lindelöf kan man absolut ha som mittback några år till. Men det är väl omkring honom
alla andra
det ska göras.
Så vad har vi då? Då har vi 5 utespelarpositioner kvar.
Nej, men en till, det de tittar på nu är en mittback till, och det kan man ju absolut tycka att det, ja. De skulle behöva en mittback. De skulle behöva en mittback av världsklass. Ja, det skulle ju alla behöva, men de behöver ju inte en ung utvecklingsbar mittback till, utan de behöver ju en färdig försvarare som kan liksom styra det där laget och dominera Premier League och Champions League. Och det känns som det är det största behovet. Sen skulle man såklart kunna höja klassen på ytterbackar. Jag skulle också kunna sträcka mig till att man skulle kunna höja klassen på defensivt mittfält om man fick möjlighet till det.
Ja, verkligen.
Det är väl där försvarleden framförallt. Men annars det man ska liksom glädja med Manchester United fans då med är ju att alla andra klubbar, det man framförallt brukar leta efter, är offensiva pjäser, för det är de som är dyrast och svårast att få dit. Det brukar väl lättare att hitta försvar och defensiva mittfältare om man är beredd att betala för sig. Så att det är väl det de får göra. De får göra sin Van Dijk-affär som Klopp gjorde.
Betala för sig.
Betala för sig, exakt.
Ja. Koulibaly.
Ja, kanske. Varför inte?
Delikt.
Ja, han är
kanske lite väl ung.
Väl ung kanske.
Han är redan rätt bra.
Jo, men ska Lindelöf hålla honom i handen då? Alltså det känns, jag tror Lindelöf och Manchester United skulle må bättre av någon som har lite mer rutin.
Tänker ändå att Peppe-skeppet har seglat.
Ja, det är synd alltså. Han är ju perfekt. Han är lite för dålig nu, men hade det varit några år sedan så hade han ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra där.
Ja. Jesper undrar, vad hände med Gudetti? Vad är ett rimligt nästa steg? Lämna La Liga för typ Grekland eller Turkiet? Vad tycker ni?
Jag tycker han sitter ändå hyfsat. Jag tror inte han... om jag var han skulle jag bara ge mig fan på att spela mig in i det där laget. Så långt ifrån tycker inte jag att han borde vara. Lyckas han inte med det så får han spela ut sitt kontrakt och sen gå och tjäna pengar någonstans. Det är väl så nu. Det här känns som hans stora chans att göra ett riktigt avtryck på den stora europeiska scenen. Lyckas han inte med det här, då tror jag inte han kommer få så många fler chanser av den typen. Sen kan han ju göra en Marcus Berg-karriär efter det. Gå till en lite sämre liga som fortfarande har väldigt hög status, som i Grekland till exempel. Säkert göra bra där. Kommer inte göra lika många mål som Berg gjort såklart. För han är en annan typ av spelare. Och Berg är ju faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt bra målskytt. Men det är väl den resan man ser kanske.
Ja. Han har en bonusfråga här också. Hur tycker Bränning det kändes att trenda mer på Twitter
nu
än politiker under valet?
Fan vad fint att du sparar den från förra veckan.
Ja.
Ja, nej, men det kändes bra.
Ja. Då tar vi med oss det.
Jag känner trots min föräldraledighet också att jag har åstadkommit mer vettiga saker sen valet än politikerna har gjort också.
Mårten Everbrand skriver: när ska vinterfönstret upphöra? Upphåsat och så slutade med lite övergångar i Championship och lån till bottenlag i Premier League. Ja, fast vi har ju redan sett liksom en Pulisic-affär gå igenom, även om den är till sommar.
Exakt.
Men hade inte kunnat genomföras nu om det inte fanns ett fönster.
Ja, nej, men jag gillar ju transferfönstren av den anledningen att det höjer ju tempot, det höjer tempen, det skapar ett större intresse. Jag tror att För många klubbar så är ju säsongen redan körd på ett eller annat sätt. Men det här gör ändå att man får liksom hopp om att få in lite nya krafter. Det blir lite nytt intresse. Jag tror transferfönstret är jätteviktiga som PR-verktyg för alla ligor. Och ska man skippa vinterfönstret, antingen ska man släppa det helt fritt och att man tar några transferfönster. Det känns ju bara som det skulle bli ett enda stort kaos. Det skulle ingen må bra av. Jag tror framförallt att sportcheferna i de stora klubbarna skulle bränna ut sig fullständigt av det. Så för deras hälsas skull ska vi nog ha klart transferfönstren. Och ska vi då bara ha sommarfönstret? Varför? Alltså okej, att ingen använder vinterfönstret på det sättet, men jag tycker ändå att det finns en, det tillför ändå någonting. Det sätter ändå igång rykteskarusellerna, det börjar pratas fotboll på ett annat sätt. Så att, jag är oväntat nog för att man har två transferfönster. Mm-hmm. Det är klart att jag gillar det.
Ja, ja. Tobias Wahlberg skriver: utlåning av Foden till exempelvis Southampton för att få speltid/utveckling. Varför är inte City intresserad av något sånt här? Och Pep fick ju den frågan i veckan här. Och han, men som han gör, han är lite teatralisk av sig. Men han liksom, han såg ut som att någon hade frågat honom det absolut konstigaste, den mest ologiska frågan någonsin. Och så bara sa han: det är omöjligt. Låna ut Foden. Mm. Det är fullständigt uteslutet. Det är helt omöjligt. Jag vet inte, det var som att den frågan hade inte ens formulerats i hans huvud någonsin. Det ser ut som kungen när han fick fråga om strippklubb liksom. Nej, det kan jag inte.
Tror jag inte.
Nej. Alltså det var, så att, vad sänder det för signal? Visst, vi vet ju att Pep Guardiola älskar Phil Foden och att han tror svin mycket på honom. Han är ju en spelare som alltid passar, och det passar ju Guardiola.
Oj.
Han cirkulerar bollen.
Ja.
Och det gör han ju fint. Han gjorde ju mål i FA-cupen nu i helgen också, visst, ligger mot liksom Rochdale eller vad fan det var de spelade mot. Till och med Gabriel Jesus gjorde typ 4 mål eller något sånt där. Men skitsamma. Öppnar den då för att kanske Foden kommer få lite mer speltid under våren här? Han har ju varit inne på att de slåss på 4 fronter där.
Ja.
De ska spela en ligacupfinal, de är kvar i FA-cupen, Champions League och ligan där de ju faktiskt är i allra högsta grad inblandade i ett titelrace.
Man tycker ju, Manchester City har ju den möjligheten att det är inte helt ovanligt för dem att de har avgjort matcher ganska tidigt.
Ja.
Och det finns väl ganska stora möjligheter då att sätta in Foden i den typen av lägen, och där han inte har något att förlora och den behöver vila sina spelare som ska roteras för att klara de här 4 fronterna. Jag tycker det är ju delikat det där med speltid kontra liksom utveckling. Jag är ju mycket för speltid, som ni vet, efter det här svenska. Och då har vi sett, vi såg Harry Kane, där har vi sett en utveckling som gynnades ganska mycket av väldigt många lånaffärer.
Ja.
Samtidigt var vi inne på Varann, som man funderade på varför sitter, han sitter ju bara, de förstör hans karriär, han sitter bara på bänken, varför lånar de inte ut honom för att få speltid, eller varför använder de inte? Och så när Real Madrid då kände att nu är han redo, nu är han mogen nog, då klev han ju rakt in och gjorde jättebra Real Madrid A-lag. Så man kan väl hoppas att Guardiola ser att Foden kanske, han kanske är en tillräckligt bra fotbollsspelare redan, för att det han behöver är inte speltid, utan han kanske behöver utveckla sin fysik lite till, han kanske behöver mogna lite mer som människa, han kanske ska in när det kommer ett tillfälle när han liksom inte har något att förlora, att de väntar på den typen av så att det blir rätt början för honom. Det kan ju vara så, man hoppas att det är så, för att han känns så högt aktad, han har varit så bra liksom, när man sett honom i engelsk ungdomslag och sådär, så att min förhoppning är väl att han just, ja, men om City leder matchen med 3-0, in med Phil Foden, genom 30 minuter, gör det regelbundet, 2 gånger liksom, och i en miljö där han inte har så mycket att förlora. Det vore ju välkommet att se. Och det känns som, det borde ju vara det som är tanken på något sätt. Om de inte lånar ut honom, eller att det just är andra typer av saker de tycker att han fortfarande behöver utveckla, som sin fysik till exempel. Som han lika gärna då kan göra inom Citys egen verksamhet, där de har koll på honom varje dag. Snarare än att åka och spela matcher och kanske inte hinna träna upp den typen av saker på det sättet, med det fokuset. För skulle han lånas ut, då hamnar han i en miljö där han ska prestera direkt, där det finns ett jättestort ansvar på honom och lyfta ett lag som är i behov av det, och där han också ska spela på en position som kräver att han är liksom nyckelspelare i det laget. Och de kanske är rädda att han inte är mogen för det, alltså psykologiskt, när han är så ung. Det kanske är en för stor uppgift för den typen av spelare.
Ja, och det ska man ju komma ihåg också, att det finns ganska mycket studier som pekar på att för någon som inte är färdigvuxen i kroppen, att seniorspel i fotboll vecka ut och vecka in faktiskt inte är speciellt bra, utan Nej. Det kan verkligen förstöra mycket av karriären. Det finns ju Michael Owen-exemplet till exempel, som vi fick alldeles för mycket speltid
som tonåring. Mm. Och Phil Foden, han fyller 19 i sommar eller i vår här någon gång, så att han är ju väldigt ung fortfarande, och det, där kan det ju helt enkelt vara så att, alltså, man mognar olika tidigt. Så Wayne Rooney var ju 37 i kroppen, han var 16 och slog igenom. Han kunde
fortfarande 16 i knoppen också.
Han kunde ju faktiskt hantera det på ett annat sätt, även om det också tror jag hämmade honom till viss del längre fram i karriären, att han fick så mycket ansvar och så mycket speltid redan som 16-åring. Och där kanske det är helt enkelt så att det är klubbläkaren som säger att nej, vi måste, han ska träna på det här sättet, han ska spela den här typen av matcher, han ska spela så här många minuter med det här mellanrummet mellan matcher och så vidare. Alltså, de har ju rätt bra koll nu för tiden som de inte hade på 90-talet när Owen sprang sönder sig genom att spela 90 minuter två gånger i veckan som 18-åring liksom, och dessutom åkte iväg och spelade från start i liksom landslaget så fort det var samling och så vidare, och sprang ju sönder sina ben fullständigt före han var liksom 23 år gammal. Och det tror jag att de har bättre koll på nu för tiden. Det kan faktiskt verkligen finnas sådana förklaringar för Phil Foden. För.
Ja, och sen också vilket lag skulle han, alltså, vad är det för lag som vill låna en Phil Foden? Och det är ju förmodligen ett lag på under halvan då, kan man tänka, eller i Championship. Och skulle det bli den typen av kreativ fotboll Phil Foden mår bra av, eller skulle det bli en destruktiv fotboll? Förmodligen en mer destruktiv fotboll då. Mm. Och skulle han gynnas av det spelmässigt, kvalitetsmässigt, utvecklingsmässigt, självförtroendemässigt, det vet man ju inte. Det känns ju tveksamt kanske.
Ja, nej, men det blir ju det. Säg ett Southampton som det nämndes i frågan här. De är indragna i en bottenstrid liksom. Ska han in och kriga 96 minuter och vara nere och glidtackla liksom och du vet, gå på hörntänderna liksom i varenda match då. Det hade ju varit en spelare som ska in och spela ju verkligen. Mm. Inte någon som ska gå in och vara bonus. Det kanske känns helt fel. Guardiola kändes inte som att han var riktigt sugen på det i alla fall.
Nej.
Vi får väl, han vet nog vad han gör.
Kanske,
tänker jag också.
Kanske.
Han brukar ha rätt bra koll på spelarutveckling.
Ja, han har fått fram en del tidigare.
Ja, och Manchester City har förmodligen världens mest avancerade ungdomsakademi. Ja, kanske tillsammans med ett par andra, men den är...
Ja, de kan nog gå gott vätta där.
Sådär, så att, men vi hoppas, alltså, gillar ju typen Phil Foden, och gillar ju att det är liksom en kille från trakten och som kan gå hela vägen. Det tror man ju inte ska kunna hända med ett sånt lag som Manchester City. Men kanske gör det.
Ja, vi får se.
Vi får se. Vet ni vad? Det var det vi hade att bjuda på den här veckan ifrån Sillypodden. Vi är tillbaka i början på nästa vecka med nya färska rykten. Och så får vi se då ifall allting vi har sagt den här veckan är debunkat.
Ja, det är helt borta då.
Då tar vi nya friska tag. Då ska Coutinho till Real Madrid.
Ja,
puss och kram på er. Trevlig helg. And I deserve a bit more credit than wrong information.